Du Sam, hur hör man att den här musiken är operett?
Ja, vad ska man säga? Det är ju en sorts melodi, en låt mera. Jag föreställer mig att operor är mera, där tar musiken andra vägar även om man har en melodi som någon sjunger. Och i just det här fallet, eftersom det är av Franz Lehár, så är det inte så konstigt, för han var ju kapellmästare för en blåsorkester. Och då lät ju musiken ofta så här.
Men det känns så medryckande på ett sätt som inte alltid opera, nu ska vi inte generalisera helt och hållet, men mer medryckande, liksom pang på direkt.
Ja, absolut. Och det är ju ett av operettens signa, verkligen ska man säga, för operetten är mångfaldig den också.
Vad har vi då för skillnad mellan opera och operett? Kan du dra det kort?
Ja, operett uppstod ju i mitten av 1800-talet i Frankrike, och operett är ju då en diminutivform av opera, så det betyder helt enkelt en liten opera. Och de var satiriska och parodiska och sådär. Och jag har funderat mycket på, ja, vad är det för skillnad på opera, operett och musikal då, som ju är nutidens operett? Ja, jag tycker så här. En operett, det är en opera där det är mycket melodier och där orkestern spelar melodin som någon sjunger samtidigt. Och om man dessutom lägger till trummor, då blir det musikal.
Mm-hmm. Det var en intressant definition, för annars brukar man ofta säga att skillnaden på opera och operett är att opera är det bara sång, operett är det både sång och tal. Men så enkelt är det kanske inte.
Trollflöjten har ju väldigt mycket tal till exempel, som ofta kortas. Mm. Carmen, där pratas det mycket i.
Så riktigt så enkelt är det inte som man kanske har hört tidigare.
Det är alls inte enkelt, och särskilt inte när det gäller Lehárs operetter.
Idag är det alltså en operett vi ska kika närmare på, nämligen en av de allra, allra mest kända, Glada änkan. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden, som kanske då idag får döpas om till Operettguiden istället. Jag heter Britta Svanholm Magnett och tillsammans med Sam Jakobsson, medarbetare på Sveriges Radio P2. Bland annat så är han den person som väljer ut vad du hör i Operaväg i kanalen. Ja, tillsammans så ska vi gräva djupare i den här härliga historien om den glada änkan som ska rädda ett helt litet land faktiskt genom sin förmögenhet. Men vill hon det, är frågan. Sam, välkommen du med.
Tack så mycket.
Till Operettguiden.
Ja.
Ja. Den här operetten, Glada änkan, den är från 1905. Den har alltså drygt 110 år på nacken då. Den har spelats, jag vet inte ens om vi ska våga oss på en siffra.
Det finns en siffra om hur många gånger den spelades under Lehárs livstid.
Ja, vi har det.
300 000 föreställningar.
Herregud.
Ja, ja, det går inte
och
att föreställa sig.
Han dog 1948, så då har vi ganska många fler år efter det.
Absolut.
Ja. Urpremiären skedde på Teater an der Wien, och det är utan tvekan en av de mest spelade operetterna då någonsin. Operetternas operett brukar man kalla den.
Den har liksom allt som en operett ska ha. Och ja, men ska man välja någon så hamnar man här. Mm. Det är bara så.
Mm. Detta till trots då att det är operetternas operett. Så var det inte när första föreställningen sattes upp. Den var inte så superpopulär som den är nu. Producenten trodde inte alls på den faktiskt och använde till och med gamla kostymer och gav den minimalt med repetitionstid. Så hela processen från att Franz Lehár skrev den till dess att den hade premiär, den var ganska kort i sådana här sammanhang. Men sen fram på vårkanten 1906 så var succén ett faktum i Berlin, och en hel industri med glada änkan-prylar började sprida sig. Och så åkte den också ut då förstås. Man satte upp den i andra städer i Europa. Redan året därpå, 1907, så kom den till Sverige till exempel. Allra först så ska vi få reda lite på vad den här historien egentligen handlar om. Per Feldsin har satt sig in i turerna.
En änka med pengar som ett helt land står och faller med. En gammal ungdomsförälskelse och mäktiga män som försöker arrangera äktenskap för att statskassan ska fyllas. Där har ni utgångspunkten för Glada änkan. Samtliga spelar med i alla intriger men har också egna viljor. Just Viljasången som handlar om en mytisk skogsjungfru. Plus Då går vi till Maxim i musiken vi särskilt minns. Änkan heter Hanna Glavari och på en fest på det fattiga Balkanlandet Pontevedros ambassad i Paris ska man försöka få henne att bli intresserad av ambassadtjänstemannen greve Danilo Danilovic. Men han har inte kommit till festen, så ambassadören baron Zeta kräver att man hämtar honom från nattklubben Maxim där han umgås med Lulu, Dudu, Chouchou, Frufou och Kloklo. Mycket står på spel, i synnerhet alla rika adelsmäns lyxliv i Paris. I det festliga livet finns också andra kärleksbestyr och flörtande förälskelser. Baron Zetas fru är själv involverad igen och här finns ett "Jag älskar dig" meddelande skrivet på en solfjäder som ställer till det. Vems är solfjädern? Och vem har skrivit på den? Och till vem? När greve Danilo dyker upp visar det sig att han och Hanna Glavari känner varandra väl. Innan hon gifte sig hade de en stor förälskelse som tyvärr hans släkt tvingade greven att avsluta. Hon var ju så fattig. Nu är allt förändrat, men änkan och greven är stolta personer båda två och innan något mer ska ske måste mycket redas ut. Här dansas och intrigeras det och här går Danilo med på att försöka förhindra alla icke-pontevedriner att närma sig Hanna Glavari. Festen avslutas, men redan nästa kväll är fest igen och då i Hanna Glavaris trädgård. Och den där solfjädern med "Jag älskar dig" skrivet på fortsätter att sätta myror i huvudet på alla. Vem är avsändaren och vem är mottagaren? Alla gissar, ingen vet, inte exakt i alla fall. Och äktenskapslöften ges och ångras, men framförallt lockar de fram de äkta känslorna mellan greve Danilo och Hanna Glavari. Det hela avslutas i Hanna Glavaris balsal som hon gjort om till Danilos favoritnattklubb Maxim. Här blir allt solklart. Efter några turer med missförstånd kring det stora arvet och plötsliga sanningar om solfjädern. Det blir ett lyckligt förlåtande slut. I synnerhet som greve Danilos och Hanna Glavaris stolthet vittrar sönder och de kan erkänna sina känslor för varandra.
Tack för det, Per Feldsin. Ja, nu har vi sagt det flera gånger samma, att det här är en extremt populär operett. Operetternas operett till och med. Vad beror det på?
Ja, det beror ju mycket på att Franz Lehár är en sån fantastiskt bra kompositör. Musiken är ju enastående. Ovanligt nog så orkestrerar han själv. Och är dessutom mycket, mycket skicklig på det. Så bara i musiken så finns det jättemycket att lyssna på när man har tröttnat och lyssna på de här fantastiska melodierna som ju ändå är det allra bästa med Lehár. Han har otroliga känslor för bra melodier. Och när man lyssnar på Glada änkan så, ja, så har man ju med sig melodierna länge, den ena efter den andra. Man kommer ihåg dem och de fastnar.
Mm, precis som Per sa så står de ju för sig själva. Det är melodierna vi kommer ihåg.
Absolut.
Och man kan väl säga att mått på den här populariteten har ju varit också att den har blivit filmatiserad, den här historien, flera gånger. Det var till och med så att Ingmar Bergman vid ett tillfälle fick en förfrågan från Hollywood att sätta upp Glada änkan med Barbara Streisand i huvudrollen. Och det här var på 70-talet och han skriver i sina memoarer, Laterna Magica, att han fick ett telefonsamtal och så blev han inbjuden till ett poolparty hemma hos Barbara Streisand. Och då lär han ha sagt till Ingrid: "Nej, nu drar vi till Fårö." Han var inte så lätt imponerad. Och så blev det ingen film. Däremot så satte han upp en föreställning i Malmö istället, så han höll sig på hemmaplan. Men du, Frans Lehr då, den här tonsättaren bakom operetten, även om Glada änkan är väldigt, väldigt känd då, så kan vi ju inte säga att alla hans operetter är det. Han är ju inte någon, han är ju ingen värdig liksom, att allt bara blev till guld.
Både ja och nej, det beror nog lite på var man är. Jag tror att om vi skulle ha gjort operettguiden i Tyskland så hade vi haft en annan syn på den saken. För där sätts operetter upp mycket oftare än här. Och det finns ett ambitiöst projekt där man uppenbarligen håller på att ge ut alla operor och operetter, 28 stycken av Frans Lehr, i nyinspelningar för det allra mesta. Och sen är det ju så att om man får en sån enorm succé som Glada änkan så förbleknar ju allting i jämförelse med det.
För den kom tidigt i hans karriär.
Den kom tidigt i hans karriär, och om han inte hade skrivit den och de andra hade spelat så mycket som de hade gjort, då hade man ändå kunnat säga att de har varit stora succéer. Så tror jag att man får se på det.
Så man ska inte se det som att han hade lite tur när han skrev Glada änkan. Han var rätt flink som opera- och operettkompositör ändå.
Det är klart att han hade tur att det blev som det blev, att den fick vingar och flög. Men alltså, han hade ju otroligt stora kvaliteter att komma med. Och det ser man i hans samlade verk där operetterna är väldigt olika.
Lehr var ju dessutom en person som, skulle man kunna säga, tog över operett-traditionen. För operett-traditionen var inte ny när han började skriva operetter, utan han blev någon form av förnyare, skulle man kunna säga, som tog över efter Strauss, som ju var bland de första. Operett-traditionen började ungefär kanske 40 år tidigare, andra halvan av 1800-talet.
Ja, precis. Och det blev nästan som en stafett där, skulle man kunna säga, eftersom Johann Strauss dog ju inte så många år för Frans Lehr tog upp då hans fallna operettmantel, skulle man kunna säga.
Ja, men exakt.
Och utvidgade den och gjorde den mycket mer mångfaldig, tycker jag.
Ja. Och det finns ju en faktiskt likhet till mellan Strauss och Lehr. Det är nämligen att båda är också kända för sina valser. Strauss kanske ännu mer förstås, men även Lehr är ju lite av en valskung, och det kan man höra här i Glada änkan, där ju en av de mest kända melodierna är änkevalsen. Ja, en känd vals ur Glada änkan, och den här melodin återkommer ju flera gånger i operetten.
Mm, det gör den, och den är tycker jag ett exempel på någonting som händer ofta när man ser en opera eller en operett som man tycker är väldigt tramsig, och plötsligt så blir det alldeles på riktigt.
Ja.
På största allvar. Mm. Det här täckelset faller och de förstår, nej men vad dumma vi är, vad håller vi på med nu? Nu är det vi, nu kör vi.
Mm. Glada änkan handlar ju i mångt och mycket om Hanna Glavaris och Danilo Danilovits kärlek. Det är liksom det går ut på. Vi har en man och en kvinna mot varandra som inte riktigt förstår varandra, och att det är kvinnorna mot männen, det blir ganska tydligt i den här operetten. Männen säger sig inte förstå sig på kvinnorna, och kvinnorna säger också att männen inte förstår sig på kvinnorna. Det är de i alla fall överens om.
Ja.
Men så är det dessutom lite dekadent, alla flörtar med alla, någon form, sån form av känsla dröjer sig kvar. Trots att det ändå någonstans i slutet ska vara ganska puritant och redigt. Den som har gått till sängs med den som den ska, det ska den fortsätta göra. Det är inget snack om saken, i alla fall i vissa delar. Men vad beror det här på då? Det kan man ju fundera på. Och sen har vi, för att ytterligare lägga till en faktor, operettens stora hit. Då går jag till Maxim. Ich duze alle Damen, ruf sie beim Gottes Namen. Lolo, du, du, Juju, Klo.
sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland.
Och här är det ju Danilo som sjunger om att först så saknar han sitt fosterland, men sen när han saknar fosterlandet för mycket, alltså Pontevedro, då går han till Maxim.
Ja, och tröstar sig där med alla flickorna som han har smeknamn till, som vi ju alla känner vid det här laget.
Ja, och den här hitten har ju letats in lite här var, det ska vi prata om lite senare. Det blir liksom ett musikaliskt uttryck, tycker jag, för hela den här känslan av motsättningen mellan män och kvinnor och att det är missförstånd.
Ja, det är det. Och samtidigt så finns det ju, du talade om den här frivoliteten, att alla flörtar med alla och sådär. Och det är väl så att grundläget är ändå att det är ju skönast om man har någon käresta. Men om man inte har det, så innan dess så, ja, man raggar runt helt enkelt, och det gör man väl fortfarande idag.
Mm, absolut. Synen på äktenskap såg annorlunda ut vid början av förra sekelskiftet, minst sagt.
Ja, absolut, det gjorde den, och det är ju ett viktigt tema i den här operetten, och det är också ett viktigt tema i flera av, ett bärande tema ska man säga, i flera av Franz Lehárs operetter. Andra operetter då. Och det är ju en särskild utmaning att sätta upp någonting idag. Då måste man ju hitta ändå någon sorts kärna som gör att det blir relevant det här. Men idag är det ju mycket friare att man får gifta sig med den man vill. Och man gifter sig med någon av helt andra grunder. Fast det kan, egentligen har jag en känsla av att för alla är det fortfarande inte så.
Ja, för på sätt och vis så känns det ju ganska ålderstiget i Glada änkan, hur kanske framförallt männen talar om kvinnorna och synen på kvinnorna, och det är ju ingenting som är unikt för den här operetten, utan det hittar vi överallt i operahistorien. Men ändå någonstans, så det finns ju en kärna i det som vi kan översätta till idag.
Det gör det ju. Och det finns ju också, alltså om man delar upp allting i små bitar, så finns det ju saker som ändå är giltiga idag. Som det här att alla de här friarna, Hanna Glavari säger ju det, ja, är de intresserade av mig eller av mina pengar? Och tydligen så kan det ju inte bli. Och så är det ju idag förstås också.
Är det där vi hittar relevansen för att sätta upp den här operetten fortfarande?
Ja, absolut. Det gör ju att den blir ett sånt här konstverk som tål att tiden förändras, men ändå kan säga något till varje publik som den sätts upp för.
Oavsett vad man tycker om männen som inte förstår sig på kvinnor, så har den stunden i Glada änkan när de sjunger om detta blivit väldigt berömd, och det kanske också tack vare melodin. Det låter så här.
Ja, där stod hon där mig var i spel. Spänner för tövet och hel. Vad ska då han se det och lämna när släpp.
Ja, alltid så roligt åt den här. Det heter i partituret att det är en marschseptett.
Jaha.
Det är så roligt. Och det är lite kul att de specificerar att det är en septett. För det blir ju lite jämställt när man tänker på det. För sen kommer grisetterna in. Och de är ju 6 stycken. Men Valenciennes, hon är med. Et moi, sjunger hon ju. Och då är de också 7 i sin en septett, alltså i sin ensemble.
Mm, glädjeflickorna.
Glädjeflickorna, ja precis. Sen har jag funderat mycket över den här marschseptetten, och den är ju kul att klä med, men man kan ju fundera lite över den. Säger den någonting om idag? Och jag fick en tanke att ja, det kanske inte ska ta så på allvar. Det kanske är så att det här är en parodi på vad männen tycker om kvinnor. Att de är så här löjliga.
Lehár la in ytterligare en dimension.
Ja, det kan han ha gjort. Det kan man fundera på.
Mm, absolut. Det får vi fördjupa oss mer en annan gång. För nu tänkte jag att vi skulle återvända till Glada änkans stora kärlekspar. Danilo och Hanna då. Hanna tycker jag är lite svår att få grepp om. För hon är ju operettens stora primadonna. Både i de utstyrslar som hon brukar ha på sig. Och hur hon för sig och vad hon sjunger. Men ändå får jag känslan av att det enda det går ut på, det är ju att hon vill att Danilo ska säga jag älskar dig. Och så säger hon det hela tiden.
Ja, det är ju själva grundklon. Alltså om man tar bort allt det här utan verket så är det ju det handlar om.
Det är inte en helt lätt roll att genomföra ändå. Även om man kan tycka att den på sätt och vis är endimensionell, så är den inte lätt för den sopranen som gör det.
Nej, verkligen inte. Den musikaliskt sett så är den ju allt annat än endimensionell. Hon ska ju vara otroligt parant och en primadonna och scenens mittpunkt. Och sen plötsligt ska hon brista ut i halsbrytande koloraturer som ska sitta som nålar på en tavla. Liksom. Så att det, ja, och det måste vara snyggt alltihopa.
Hannas allra mest kända aria. Heter det aria fortfarande i operett?
Vi kan säga sång, tycker jag låter trevligt.
Ja, då säger vi det. Hannas mest kända sång är Viljasången. Vad händer där?
Där sjunger hon om kärlek eller om omöjlig kärlek eller om kanske mannens olyckliga kärlekslängtan. För det är ju en skogsjungfrå, den kan han aldrig få.
Viljasången, det är också ett sånt här ställe där det bara stannar upp.
Ja, precis. Och det tror jag då får vi tillskriva Frans Lears skicklighet, att man behöver en paus ibland helt enkelt.
Mm. Glada änkan blev alltså en supersuccé efter bara några månader. Och precis som med alla andra succéer så påverkar de ju världen omkring sig på olika sätt. Den här operetten är inget undantag. Melodierna först och främst har ju letat sig in i populärkulturen och står för sig själva, men även handlingen har påverkat. Glada änkan har dock inte enbart förknippats med positiva roligheter och lustigheter. Det finns faktiskt en koppling till Hitler.
Mm, det gör det. Det här var hans favoritoperett helt enkelt.
Ja.
Ja.
För några år sedan så gjorde journalisten Bengt Lindroth en musikreportageserie om det moderna Europas födelse för programmet Godmorgon världen. Och då berättade han det här.
Många är de vittnesutsagor som berättar om hur Adolf Hitler med åren allt mer tog till sig just Glada änkan som favoritmusik att koppla av till. Hitler må ha identifierat sig själv med Siegfried-gestalten i någon Wagner-opera, men, skriver Hitler-gunstlingen Albert Speer i sin dagbok från Spandau-fängelset, han tyckte lika mycket om operett. För honom var Franz Lehár på fullt allvar en av musikhistoriens största kompositörer. 1937 såg en förtjust Führer bland annat en nyuppsättning i Berlin av Glada änkan. I en radiointervju kommenterades detta av den stolte kompositören Franz Lehár.
Das Interesse des Führers verpflichtet mich zu tiefstem Dank.
Tänk er alltså bilden med den slitne, alltmer verklighetsflyende Adolf Hitler som sitter där i sitt rikskansli eller i sin bunker eller i sitt örnnäste i Berchtesgaden och drömmer sig in i den salongsberusade och småkåte greven och diplomaten Danilos eskapader på nattklubben Maxim i Paris.
Nu kommer du, då går jag till Maxim! Det blir jag.
Och vad säger det här om Lear egentligen, att han var så hedrad av Hitlers tyckande? I vilket ljus ska man se det här uttalandet?
Ja, det är lite svårt så här att bara bedöma utan att veta liksom vilken situation Franz Lehár själv befann sig i under den tiden. För att när det är de tiderna så säger man ju gärna saker som man inte menar för att det är viktigt för en, kanske till och med för ens liv. Det var det nog kanske inte i det här fallet, men det kan ju vara så. Så att det är svårt att bedöma tycker jag.
Jag tror inte han var helt bekväm med Führerns uppmärksamhet faktiskt.
Nej,
han använde ofta judiska textförfattare.
Absolut.
I sina operor och operetter.
Och det finns ju en del Rastelbinder som handlar om, har en judisk huvudperson.
Ja.
Och det är inte ovanligt i hans skapande. Så att,
och han var dessutom gift med en judinna.
Dessutom.
Så vi kan nog kanske, svaret kanske ligger där, att han var tvungen att säga så vid den här
jag
tiden.
Jag tror det.
Historien om Då går jag till Maxim och Hitler, den är ju visserligen inte slut där, för i Shostakovichs Leningrad-symfonin, symfoni nummer 7, så går det också att höra den här lilla melodisnutten i en marschliknande variant. Detta för att illustrera tyskarnas intåg och kanske också för att få publiken att associera till Hitler. Lear har alltså använts i propagandasyfte, skulle man ju kunna säga då, hans kända melodier. Och Béla Bartók plockade också in Då går jag till Maxim i någon form av satirisk variant i sin konsert för orkester. Så den dyker upp lite här och var. Enkevalsen spelade vi ju förut. Mm. Och den kanske bland studenter i alla fall är mest känd som en punschvisa. Har du sjungit den, Sam?
Nej, jag dricker så lite punch.
Jaså?
Ja, faktiskt.
Ja, men den går så här. Punchen kommer, ljuv och sval. Och så glasen de immar och rösterna de stimmar i vår sal. Och alla blir glada på slutet. Det är något du har missat alltså.
Ja.
Jag får ta och lära dig den efter här.
Ja,
det måste du veta.
Det får du.
Så här på topp med en punchvisa i strupen så tror jag faktiskt att vi avslutar den här podden om Glada änkan och dess betydelse. Tack så hemskt mycket, Sam Jakobsson, för idag.
Tack.
Och tack också till dig som har lyssnat. Av upphovsrättsliga skäl så innehåller den här podden väldigt lite musik. Men om du vill höra mer ur Glada änkan och alla de kända melodierna i sin helhet så kan du gå till Operaguidens hemsida. Där hittar du en länk till en Spotify-lista med mer och längre musik. Det är Eva-Britt Selén, musikresearcher på Sveriges Radio, som har letat fram extra bra inspelningar. Nu är det slut för den här gången. Hej då!